Varmt välkommen tillbaka till UFO-podden med mig Sebastian Krantz. Vi ska idag dela med oss av två oförklarade UFO-händelser till att börja med som är publicerat på klaraskyar.se. Och där skriver Gunnar Sporrong som är astropedagog om de här händelserna alltså. Och såklart en mycket annat intressant om vårt universum. Så här skriver Gunnar. Vi måste först komma på det klara med att UFO inte automatiskt betyder gröna gubbar i flygande tefat. Först och främst tefat. Det är en mycket modern uppfinning. Under tidigt 1800-tal så var UFOna som besökte jorden formade som klot. Det enda sättet man då tog sig fram i luften med på denna tid var ballonger. Runt 20-30-talet så kom det nytt rymdfolk som bara använde cylindriska UFO:n med kvadratiska fönster längs med sidan. Flygplanen var uppfunna. Först runt andra världskriget så började de moderna utomjordingarna använda tefat. Detta är kanske svårare att förklara. Men om vi nu för tillfället överger utomjordingsidén och fokuserar på vad UFO egentligen betyder, oidentifierat flygande föremål, så har vi trots allt en uppsjö med spännande tingestar som går att observera. Är man då inte meteorolog eller astronom så kommer antalet UFO:n i repertoaren att skjuta i höjden. Låt mig kort få berätta om en UFO-incident på klubbobservatoriet hos Göteborgs astronomiska klubb. Det var en gång i mitten av 90-talet. På vägen upp mötte vi några ungdomar i vår ålder, något äldre kanske. De frågade oss hövligt om det var okej att de satt utanför byggnaden och observerade UFO:n. Absolut, tyckte vi. De fick gärna sitta där och observera. Tyvärr var det ingen av oss som kom på tanken att bjuda in dem i observatoriet. Så här i efterhand så hade de nog tyckt det hela var rätt trist. Varför då? Undrar du kanske. Jo, för inifrån observatoriet så observerade vi förutom de objekt vi ville se även ett fåtal stjärnfall. Några satelliter samt ett tiotal flygplan på inflygning mot Landvetter. Under samma tid, 5 meter ifrån oss, observerade dessa UFO-fantaster 73 stycken UFO:n. Så det måste ha varit mycket spännande på utsidan skulle jag tro. Jag har länge funderat på om jag ska ställa mig där istället. Men inte för det. Någon gång kanske det händer på riktigt att det kommer en farkost från yttre rymden. Men det hoppas jag aldrig få uppleva. Åter till vår observationskväll. Hur kunde de se så många UFO:n? Följdfrågan, varför ser astronomer och amatörastronomer aldrig eller åtminstone nästan aldrig UFO:n? Det finns två förklaringar. 1. Alla amatörastronomer är i maskopi med regeringar och aliens och försöker mörklägga deras närvaro så att vi kan hjälpa dem ta över världen. Vad vi nu skulle vinna på detta. 2. Amatörastronomer kan så mycket om vad som sker över våra huvuden så att de har förklaringar på det mesta de ser. Jag låter den frågan vara öppen tills vidare. Jag skulle vilja ta upp en annan spännande sak. De flesta amatörastronomer tror faktiskt på liv ute i universum och kanske rent av på några ställen i vårt solsystem. Så låt oss tänka lite kreativt. Tänk er att vi bor i en galax med cirka 250 miljarder stjärnor. Det kan vara 200 och det kan vara 400. Men jag väljer en konservativ siffra för sakens skull. Tänk nu att hälften av dessa har planeter. Framförallt är stabila banor i dubbelstjärnesystem ganska ovanliga. Eftersom hälften av stjärnorna är dubbel- eller multipelstjärnor så tar vi bort dem ur beräkningen. Nu återstår 125 miljarder planetsystem. Räkna nu att en stjärna på 100 har så stabilt klimat att den kan husera liv tillräckligt länge, det vill säga är ganska sollik. Då kommer 1% av solsystemen med planeter kunna husera liv. Och nu återstår 1,25 miljarder planeter. Om nu en planet kan ha liv, gissar jag och många med mig, att liv ganska snabbt uppkommer. Säg att 80% lyckas. Då har vi cirka en miljard planeter med liv, bara i vår galax. Nu blir det hela lite knivigare. Räkna nu med att jorden haft liv i 4 miljarder år. Och av denna tid så har intelligent liv funnits i cirka 200 000 år. Det blir 0,005% av tiden. Nu återstår att idag finns endast 50 000 planeter med intelligent liv i galaxen. Det tog oss cirka 200 000 år att komma på radiokommunikation. Men trots detta, säg att cirka 95% kommer på denna lysande idén förr eller senare. Nu vet vi att cirka 47 500 civilisationer av de som finns idag kommer på radiokommunikation. Nu återstår en kritisk faktor, eller två faktiskt. Den ena är att alla livsformer som kommer upp sig på en planet genom evolution kommer vara dominanta och krigiska, i alla fall tills de lär sig genmodifiera sig själva till att bli slöa, gemytliga typer utan ambition. Således är frågan, hur länge kommer en civilisation som kommit på radiovågor att hålla sig vid liv? Vi har ju varit nära att ta koll på oss vid minst två, kanske tre tillfällen. Den andra är mindre filosofisk och mer realistisk. Från början skickade vi extremt starka signaler eftersom våra mottagare var så dåliga. Till exempel så har vi sänt ut Hitlers invigning av olympiska spelen med full kraft. Han fungerar som vår ambassadör ut till exakt 79 ljusår bort. En fin talesman för vår jordiska befolkning. Idag har vi dels mycket bättre mottagare. Dels behöver vi snåla med energi eftersom elpriset skenar. Mer och mer sänder vi riktade signaler eller kabelfiber. Så man skulle kunna säga att signalerna ifrån jorden tunnas ut. Så säg att en civilisation antingen snålar med energi så att den blir osynlig efter 200 år eller att den helt enkelt tar koll på sig själv efter 200 år. Antingen så finns nu endast 47,5 kommunikativa civilisationer i hela galaxen. Det är ju lysande. Så låt oss snacka med dem. Nja, kom ihåg att de sannolikt kom till makten genom dominans av närbesläktade arter och dominans av hela sin planet. Deras planet ser antagligen rätt kass ut och de är, om de är mer avancerade än oss, kapabla att göra exakt vad varje mänsklig civilisation har gjort de senaste 7000 åren. Och vad människan gjorde med de sannolikt smartare men inte lika samarbetsvilliga neandertalarna. Dominera och underkasta. Jag vill då inte ha hit dem. Dessutom, låt oss räkna lite till. Om det nu finns cirka 47,5 civilisationer i galaxen, låt oss se galaxen som en tvådimensionell skiva. Dess diameter är i grova drag 130 000 ljusår. Det skulle göra att den har en area på 13,3 miljarder kvadratljusår. Dela nu upp detta rättvist mellan 47,5 civilisationer. Det ger 280 miljoner kvadratljusår per civilisation. Det gör att snittavståndet till grannarna är runt 9400 ljusår. Om vi ens skulle vilja snacka med dem skulle ett svar ta cirka 20 000 år. Vi skickar en signal nu och svaret kommer under nästa istid, om det nu blir någon mer istid, efter allt vi gör. Alltså 9400 ljusår. I ljusets hastighet tar det 9400 år. Men sannolikt så reser de flesta rymdfarare lite långsammare. Dessutom så ska de accelerera eller bromsa, samt inte stöta på någon mikroskopisk meteorit, klara strålningen etc. Klarar de allt det där så tar en enkel resa runt 10 000 år. Men jag är tveksam. UFOn finns, men jag tror inte på gröna gubbar på vår egen bakgård, som tur är. Gunnar skriver sedan att detta bara är uppskattningar. Men vill du veta mer så kan du faktiskt boka ett föredrag. Och du tar enkelt kontakt och läser mer om vad han skriver på hemsidan klaraskyar.se. En grupp antropologer som arbetar med ett bergsfolk, ett avlägset område i Indien, har gjort en häpnadsväckande upptäckt. Intrikata förhistoriska grottmålningar som föreställer utomjordingar och UFOn. Bilderna hittades i ett distrikt i delstaten Madhya Pradesh, endast 70 kilometer från dess lokala administrativa centrum Raisen. Grottorna är gömda djupt i tät djungel. En tydlig bild av vad som kan vara en utomjording i en rymddräkt kan ses i en grotta, målad tillsammans med ett klassiskt flygande tefat som ser ut att vara antingen strålande ner något eller strålande upp någonting. Kanske kan det vara en kidnappning. Ett kraftfält eller spår av någonting ses på baksidan av UFO:t. Synligt är det också ett annat objekt som kan liknas som ett maskhål. Det kan förklara hur utomjordingen kunde nå jorden. Bilden kanske har gjorts av utomjordingarna själva. Arkeolog Wasim Khan har personligen sett bilderna. Han föreslår att varelser från andra planeter har interagerat med människor sedan urminnes tider. Den gamla astronautteorin som påvisar att den mänskliga civilisationen startades med hjälp av ideella utomjordingar. För cirka 6 år sedan så gjorde dykarna Dennis Åsberg och Peter Lindberg en mystisk upptäckt på 90 meters djup i Östersjön. Där hittade de en cirkel med en diameter på 60 meter och fyndet förbryllade en hel forskningsvärld. Under åren har flera teorier lagts fram om vad det egentligen är som ligger där på botten. Men ingen kan förklara Östersjömysteriet. Det var den 19 juni 2011 som dykargruppen från Ocean X-team upptäckte föremålet på Östersjöns botten. Vrakletarna Dennis Åsberg och Peter Lindberg tog bilder på upptäckten och fyndet fick stor spridning i både svensk och utländsk media. Upptäckten fick smeknamnet UFO:t i Östersjön, mycket på grund av att det liknade ett rymdskepp. Föremålet ligger på runt 90 meters djup och har en diameter på ungefär 60 meter. Det reser sig till 3-4 meter ifrån botten och har en form som liknar en svamp med rundade kanter. Oklarheter kring den mystiska cirkeln har gjort många forskare skeptiska. På ytan av fyndet har man på en plats hittat en rund, slät utbuktning, på en annan ett mörkt hål. En del tror att detta bara är en naturlig stenformation. Andra hävdar att det kan vara en del av en ubåtsfälla ifrån andra världskriget. Fyndet har också gett upphov till alternativa teorier. Flera anser att det rör sig om en farkost ifrån en annan planet. Dykarna själva föreslog att vulkanisk aktivitet kunde vara en förklaring. De har tillbakavisats av maringeologer då området inte haft någon sådan aktivitet på flera miljoner år. Vissa fynd ifrån dykarna tyder på att föremålet legat på platsen i 14 000 år. Då skulle det kunna vara gjort av människor förr i tiden. Före istiden så låg det ju snö där Östersjön ligger nu, och föremålet finns vid kustremsan, har dykaren Dennis Åsberg tidigare berättat för Expressen. Vad tror du att det kan vara? Och med det så säger vi tack för idag och för att ni ännu en gång har lyssnat på UFO-podden. Och skicka in era observationer till vår Facebook-sida UFO-podden. Tack för att du har lyssnat.